Guds frid och välkommen den här morgonen att vara med och lyssna en halvtimme i närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja idag ge dig ett hoppets budskap. Det finns ett hoppets budskap verkligen i våra dagar. Även om den tid vi lever i verkar så mörk och så, den är så ond. Vi ser ju hur det trappas upp i världen med oroligheter. Vi upplever en egoismens frambrytning som aldrig förr i tiden. Det finns en fruktansvärd utveckling bland människorna med våld och med fruktansvärda brott. Och det ser verkligen mörkt ut i tiden. Och det är svårt att tro att det finns någon möjlighet. Men då har vi ett budskap som är ett hoppets budskap. Och jag skulle vilja börja med att läsa Romarbrevet, 15 kapitlet. Där står det så här. Men hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Och det är det som är vårt hopp, att det finns en hoppets Gud. Vi får se på Gud. Gud har möjligheter. Han är inte rådlös i tiden. Det gäller för dig och mig att vara överlämnad åt honom, så han får göra ett verk i och genom oss. Vi kan ju uppleva besvikelser, vi kan se så mycket svårigheter och vi kan tänka att det är omöjligt. Det som tecknas för oss i Guds ord, det är omöjligt, för vi ser så mycket hinder för att det skulle kunna ske någonting med människorna, med det som vi verkligen skulle hoppas är att vi kunde få en sån, att det blir synliggjort det Guds rike som är utlovat oss. Och det, jag vill säga att det finns möjlighet, det finns ett hopp. Du och jag får inte vara som spejarna som vi läser om i första Moseboken 13 kapitlet och 14 kapitlet, där det står om att det var 12 spejare som skulle gå in i landet och bespeja det. Och när de kom tillbaka så konstaterade de alla sammans att det var ett gott land, ett rikt land. Det fanns mycket frukt och det var fantastiskt. Men 10 av dem sa att det går inte. Vi kommer inte att kunna inta det här landet, för det finns så stora fiender där inne. Det finns jättar där inne och vi såg ut som gräshoppor i förhållande till dem. Men så fanns det 2 människor som hade, av de här spejarna, som hade en annan ande, står det. Och de talade trons ord. De såg precis samma saker som de andra 10, men de hade tro på Gud. För Herren är med oss, sa de. Och därför så kommer vi att kunna bli de övermäktiga inne i landet. Det här är en lärdom som vi måste ta och som vi måste förstå, att här handlar det inte om att se bara horisontalt. Vad har vi för hinder? Vi har väldigt stora hinder. Vi har egoismen som jag pratade om. Vi har individualismen, vilket gör att det är svårt för människor att ge sig helt in i ett Guds verk på det sättet. Och så tror man inte att det går. Det kommer inte att gå. Och man kanske har upplevt besvikelse. Man kanske har sett så mycket som har gjort att man har tappat modet. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att tro på Gud, att han fortfarande vill göra ett verk i dig. Jag vet att Gud överger oss aldrig. Han har en sån kärlek till oss, så den kommer aldrig att svika oss. Och jag skulle vilja inge dig tron och hoppet. Tron, hoppet och kärleken är ju det som består. Det är oss givet från honom och därför är det evigt bestående. Men vi kan börja med att också läsa i Romarbrevet 8. I 31 versen står det: vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss? vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer. Den som har uppstått och han sitter på Guds högra sida och han manar och gott för oss. Det vill säga han ber för oss där vi har hans förböner. Så fortsätter vi. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet, för din skull vardag vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Hörde ni vad jag läste för någonting? Det finns ju mycket som vi tänker att det skiljer oss från Jesus kärlek, från Guds kärlek. Bedrövelse. Det finns mycket man kan bli bedrövad av. Man kan bli bedrövad över saker som har hänt, människor som har sårat och gjort oss illa. Man kan bli bedrövad över och besviken på människor. Men det skiljer inte oss från Jesu kärlek. Och så finns det, står det så här, ångest. Och då tänker man, har man ångest? Det ska man väl inte ha när man är frälst? Då ska man väl inte behöva uppleva ångest? Jo, det kan också den frälsta människan uppleva ibland. Det finns situationer, det finns tillfällen när man upplever ångest. Man kan uppleva ångest över någon situation, över sin egen situation. Man kan uppleva sig själv som misslyckad eller någonting. Det finns olika saker som framkallar ångest hos oss. Men det kan inte skilja oss från Kristi kärlek. Han älskar oss. Och så finns det förföljelse. Ja, det förstår vi, att är vi förföljda för Kristi skull, ja, men då får vi också tröst genom Kristus. Har vi Kristus i oss blir vi förföljda för hans namns skull, men då får vi också komma ihåg att då har vi ju Kristus i våra hjärtan och han är där i förföljelsen. Och därför så skiljer inte det heller oss från Kristi kärlek. Hunger, nakenhet, fara eller svärd, alla de här tingen kan en människa uppleva. Men detta skiljer oss inte från hans kärlek. Det finns verkligen mycket skrivet om hoppet. Vi kan titta i Hebreerbrevet. Där står det en hel del bibelord som behandlar detta med hoppet. I 3:e kapitlets 6:e vers så står det att hans hus är vi, andra delen av den versen. Hans hus är vi, så framt vi in till änden håller fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet. Du vet att vi måste hålla fast vid det vi har fått. Vad som än händer så får vi inte se på det, utan vi håller fast vid vår berömmelse i hoppet. Vi kan inte berömma oss av oss själva, men i hoppet, i honom har vi vår berömmelse. Och i 7:e kapitlets 19:e vers så står det: eftersom lagen inte kunde åstadkomma något fullkomligt, men ett bättre hopp sätts istället, ett hopp genom vilket vi får nalkas Gud. Och så kan vi titta i 10:e kapitlet. Och där står det från 23:e versen. Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har givit oss löftet, han är trofast. Och det är på grund av honom som vi kan hålla fast vid hoppet. Inte på grund av oss själva, att vi förmår, att vi kan, att vi är duktiga på något sätt. Nej, och så står det, låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Det finns verkligen att all anledning att tänka på honom. Han förmår, han kan vi lita på. I vers 36 så står det så här, ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Tills ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma, och han ska inte dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan så finner min själ inte behag i honom. Dock, vi hör inte till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinna sina själar. Och vi ser ju detta, att det handlar om att vandra i tro. Det är vandra i hoppet och i tron och i kärleken. För det står om som en tro som är verksam genom kärlek. Vi älskar Jesus så till den grad att vi ser på honom. Vi tror på honom. Vi följer honom oavsett hur resultatet ser ut. Det är inte vår sak att bry oss om hur resultatet blir. Nej, vi får hålla fast vid det här därför att vi tror på honom. Vi tror att det ger ett evigt resultat, även om vi kanske i tiden inte ser resultatet än. Och det, där får vi bara lita på honom och inte tänka på det sättet, för det är ett mänskligt sätt att tänka. Vi ska titta i Jakobs brev. Där står det så här. Jakobs brev, 5:e kapitlet och 7:e versen. Så bida nu tåligt, mina bröder, in till Herrens tillkommelse. Ni ser hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn. Ja, bida också ni tåligt och styrk era hjärtan, för Herrens tillkommelse är nära. Vi kommer in på det här med Herrens tillkommelse. Det är ju det som är vårt stora hopp, att Jesus kommer snart, hämtar oss hem. Vi hörde här i början, blott en kort liten tid vara striden. Tänk att vi har ett sånt hopp. Min själ, den väntar efter Herren, så som väktaren förbidar morgonen. Du och jag har ett oerhört hopp, och vi vet att Jesus kommer snart, och då vill vi vara i full verksamhet med att sköta det han har ålagt oss. Vi har läst tidigare närradioprogram, här har jag läst om de här liknelserna i Matteus 24 och 25. Och nästa liknelse där, som jag inte ännu har talat om, det handlar om de punden som är oss anförtrodda. Det står ifrån Matteus 25 och 14, så står det, till det skall ske, liksom när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar. Åt en gav han 5 pund, åt en annan 2 och åt en tredje 1 pund, åt var och en efter hans förmåga, och for så utrikes. Och så står det om hur de förvaltade sina pund. Vi ska inte läsa alla de verserna, men det står att någon satsade så att han vann ytterligare 5 pund. Och den som hade fått 2 pund, han vann andra 2 pund. Men så ser vi den tredje. Han sa så här, av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i jorden. Se, här har du vad dig tillhör. Tänk att han gick och gömde sitt pund i jorden. Och det är det jag tänkte, att jag måste varna människor idag att ta och använda sitt pund och gräva ner det i jorden. Vad innebär det? Jo, det handlar ju om att satsa sitt pund på det jordiska. Det som är här på jorden, istället för att satsa det i den himmelska i det himmelska, i det andliga. Det är där vi ska ägna oss åt att arbeta med vårt pund, det vi har fått. Vårt pund, det är våra talanger, våra gåvor, våra resurser och möjligheter vi har i vårt liv här på jorden. Det kan vi sätta in i det som blir evigt bestående. Eller så kan vi satsa det på det jordiska, det som handlar om att bygga upp den här jorden. Det står i Uppenbarelseboken om jordens inbyggare. Man bygger in sig i den här jorden. Och det är väldigt lätt att vi gör det. Den här tjänaren som sa, jag fruktade för dig. Och det var för att han såg på sig själv och sina egna resurser. Och så tänkte han att jag klarar inte av det här. Det kommer inte att gå. Jag kan inte satsa på de här tingen. Det är alldeles för heligt och övermäktigt för mig. Så jag satsar här i tiden istället. Jag låter det vara med det andliga. Det går inte. Och så kanske man också ser på andra inom den kristna världen och är besviken på dem. Och så tänker man att nej, det lyckas inte. Det kommer att bli likadant för mig. Det blir bara misslyckat alltihopa. Så ser man på sina egna resurser. Och istället så satsar man då här i tiden sitt pund. Men ha tro på Gud. Se på hans möjligheter, hans trofasthet. Det är han som verkar både vilja och gärning i våra liv. Och satsa dina resurser in i det himmelska, oavsett resultatet, som vi läste i Jobs bok, tåligt bida. Och jag tror att många gånger så kan vi tycka det blev ingenting. Det syns inte. Det hände ingenting. Jag ser ingen skörd. Det blev inte lönt det jag gjorde här. Men då förstår vi inte att vi vet inte allt. Vi ser inte allt. Det är en evighetens morgon kommer att uppenbara vad som egentligen har hänt. Vad som egentligen var något värde. Och så kommer vi att förstå att det blev en enorm skörd. Det är ju så att du och jag med våra liv är själva ett utsäde. Och vi sår där vi går fram. Vi sår genom vårt sätt att leva, genom vår livsstil, genom vad vi satsar på, så är det en sådd. Det är inte bara vad vi gör, utan det är också vad vi är. Och vi måste nära vårt andliga sinne, vårt andliga människa. Vi måste satsa i vår andliga åker och så i vårt andens åker, inte i köttets åker. Då får vi skörda evigt liv. Jag ska titta också i Thessalonikerbrevet. Där står det en hel del. Thessalonikerbrevet, andra kapitel. Där står det från 13:e versen. Där skriver Paulus till Thessalonikerna. Han är väldigt glad över den utveckling som har skett i den församlingen. Och där skriver han till dem så här. Men vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder. Ni Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i anden och i tro på sanningen. Härtill har han också genom vårt evangelium kallat er för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Gud har utvalt oss till frälsning. I helgelse, i anden, i tro på sanningen. Och så har han kallat oss för att vi ska bli delaktiga av vår Herres Jesu Kristi härlighet. Är inte det stort? Är inte det underbart? Ska vi inte satsa i detta istället för att kasta bort vårt pund, våra gåvor in i det som inte blir bestående? Och så fortsätter han. Stå alltså fasta, kära bröder, och håll er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev. och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hungnad och givit oss ett gott hopp. Han hungne era hjärtan och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord, står det. Han ber för dem att Herren Jesus Kristus ska hungna deras hjärtan. Och det vill jag be för er som lyssnar också, att han verkligen gör det här i era liv också. Att allt här får tjäna hans syften med våra liv. För det är det som är någonting värt. I tredje kapitlets första vers står det så här. För övrigt, kära bröder, be för oss att Herrens ord må ha framgång och komma till ära hos andra liksom hos er. Så också att vi må bli frälsta ifrån vanartiga och onda människor, ty tron är inte varmans, men Herren är trofast och han ska styrka er och bevara er från det onda. Och vi har den tillförsikten till er i Herren att ni både nu gör och framgent ska göra vad vi bjuder er. Ja, Herren, styre era hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet. Gud kan göra allt i våra liv, bara vi låter honom göra det. Han är den som står för resultatet, det behöver inte vi se. Vi får se uppåt. Vi har ett oerhört hopp. Tänk att Jesus kommer snart. Jesus kommer snart och då får våra liv sin upprättelse. Om vi den här tiden har blivit illa ansedda och fått uppleva förföljelse eller smälek eller någonting. Men när han kommer då får våra liv upprättelse och då får vi se honom. Då får vi träffa Jesus. Tänk att han kommer snart. Jag vill styrka dig i tron och att det finns ett gott hopp. Vad som än har hänt, hur det än ser ut, så finns ingenting som kan skilja oss från Kristi kärlek. Och vi får hålla oss till honom och sträva och arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. För han är den som verkar i oss både vilja och gärning. Må Gud välsigna dig att hålla fast vid hoppets bekännelse också idag och våga satsa ditt liv på det evigt bestående och tro på honom. Håll fast vid tron och Gud välsigne dig att fortsätta kampen till dess han kommer. Han kommer snart. I Jesu namn. Amen.
I den sena middags kämpa som lockar